Från vad jag vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här, ja, det är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Det vill säga varit extremt oxytocinexponerade, har en annan hälsoprofil efter 20 år. Mindre hjärtinfarkt, mindre högt blodtryck och mindre stroke och allt det där. Så att du får effekter av det här oxytocinet som inte bara är i stunden.
Vid mina fötter ligger min hund, en 6 år gammal cockerpoo vid namn Bosse. Och när jag nu säger hans namn så lyfter han alltid på huvudet så här som hundar gör. En av Bosses trevligaste egenskaper är att han lutar sig mot mig och de andra i familjen och även mot andra han tycker mycket om. Så när han sitter nära, sitter han inte bara nära, han lutar på det här trevliga sättet. Och det beror på att han har massa päls mellan trampdynorna och vi har lite glatta golv hemma. Och då har han redan sedan var liten börjat med att luta. Men när han lutar, då tänker jag på beröring och hur viktigt det är för oss människor och förmodligen också för hundarna. Beröring ger upphov till oxytocin som är ett hormon som beskrivs på många sätt, men jag har fått sätt att beskriva som belöningshormon. Samtidigt med vår förståelse för oxytocin fortfarande bara i sin linda. På senare år har allt fler studier pekat på att oxytocinet spelar en central roll i vad man numera kallar för lugn- och ro-systemet i kroppen. Ett system som utgör en motvikt till kroppens andra system, till exempel för stress, rädsla och oro. Under sin tid på Karolinska institutet bidrog professor Kerstin Uvnäs Moberg till grundläggande kunskap kring de fysiologiska effekterna av oxytocinet. Det var faktiskt hennes forskningsrön från 1980-talet som om oxytocinets förmåga att minska inflammationen, förbättra läkning och dämpa smärta. Ja, det var de som banade vägen för många av de nya slutsatser som dagens forskare presenterar. Och hon har också intresserats för just djurens förmåga att höja vårt oxytocin och kom nyligen ut med boken Hundstund. Och det var därför givet att bjuda in henne till podden. Och det blev ett trevligt samtal om oxytocin. Inte minst om varför det är fel att bara se det som belöningshormon. Och så pratar vi förstås en massa om hundarnas läkande kraft. Innan vi börjar vill jag uppmana dig att följa podden i din app för att få fler lärorika avsnitt med jämna mellanrum. Det är ett enkelt sätt för dig att bli mer allmänbildad i aktuella ämnen och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal hemma eller på jobbet. Och så är du förstås alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen som vi borde ge perspektiv på eller ämnen som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vet.se. Med det sagt, nu är det dags för Kerstin Uvnäs Moberg. Oxytocin beskrivs ofta som ett belöningshormon. Vad är det då en belöning på?
Alltså belöningshormon och belöningshormon, det är en aspekt av oxytocin. Och det är väl det att när man får höga halter av oxytocin så mår man bra. Och sen finns det olika sätt att få igång det där oxytocinet som då gör med. Så det i grunden är det inte så att det är någon viss sak som så att säga ger det här oxytocinet för att man ska bli belönad. Utan det är en ganska stor mängd av olika ting, ofta kopplade till naturliga företeelser som har med relationer att göra. Det kan vara allt från att träffa djur, det att träffa människor som man tycker om, mamma, barn. Men det kan också vara naturen. Så det finns fullt med så att säga, det är inte liksom den typ av belöning som du får när man tar en drog eller någonting. Nej. Utan det ligger på en mer rimlig nivå. Du mår bra, man är tillfreds så att säga, och inte hög. Men det är också ett hållbart tillstånd så att säga. Det leder ju inte till att det, så att säga, blir svagare med tiden eller att man liksom blir beroende av det på ett sätt. Det är klart man söker det, om man nu kallar det beroende. Därför att man tycker om att vara där man mår bra. Men det är inte det så där att det sen då krävs högre och högre doser och att man får någon slags abstinenssymptom om man inte har det.
Men det är bättre att kalla det för ett välbefinnande.
Jag tycker det.
Hormon.
Jag tycker det är ett mer måttfullt ord.
Ja, just det. Så, ja, just det, för att det är belöning är. Ja, kicken och sen går vi vidare.
Ja, så belöning blir lite så där tvegat på det sättet.
Ja, men för det jag tänker det är också, när jag läst om det som belöningshormon har man beskrivit det tror jag i liksom just det här att vi är sociala varelser, att det är en belöning på det. Men det är precis det också du beskriver på ett annat sätt.
Ja.
Ja, men det är hönan och ägget naturligtvis liksom.
Ja, ofta är det ju både och va? Det är faktiskt också både och. Att när du får det så blir det mer oxytocin och oxytocin ger det. Så jag menar, det blir cirklar. Och av det blir det också liksom mer och mer och mer. Alltså det är större. Du får oxytocin i det, så ja, då blir du mer social, ja, då kommer du söka det mera och så får du mera. Men om du liksom knyter dig och aldrig träffar någon eller gör någonting, ja, då dör ju alla cirklarna ut. Och då är ju ensamheten och tomheten det som blir kvar.
Just det. Du nämnde naturen. Vad är det som ger oxytocin?
Ja, alltså jag tror så att det här oxytocinsystemet är uråldrigt. Och det har funnits med sedan vi så att säga blev människor. Och det är klart att vi måste ha kunnat uppleva vad som är bra och vad som är icke bra. Till exempel så vet man ju till exempel att om man tittar ut över en fri horisont, att man blir lugnare och mår bättre. Och det är säkert sådana här urtida signaler att det här är det tryggt. Jag ser vad jag har framför mig, det är vilsamt. Ja. Så att det finns alltså inkodat en massa olika situationer som gör att vi så att säga, märker det. Sen märker ju vi numera när man går i skogen och att man mår bra. Jag såg faktiskt också en studie alltså nyss som visar att om man tittar på en blomma med alla de här så får man också igång sitt oxytocin. Så att vi har liksom, jag tror att forskningen lite grann har hamnat i det att det skulle vara mänskliga relationer. Eller relationer. Men relationer är ju någonting större egentligen från början. Det är också naturen och havet och skogen och allt vad du vill. Så att från början tror jag att det har med sånt som är bra för oss att göra.
Världsallshormon.
Ja, men just det där att man lär sig vad som är inte farligt. Om vi vänder på det som inte är riskfullt, då tror jag att man hamnar någonstans nära här. Där det är bra att vara.
Just det. Det är som svärmor som har sagt att liksom bra relationer, det är relationer i vila.
Ja, så kan man ju också se.
Ja, men liksom vilka äktenskap håller? Men de är i vila. Ja. De är inte i vila. En del håller på att spänna upp stjärtfjärdarna för varandra ideligen.
Ja.
Eller liksom håller på att det är något.
Då blir det tröttsamt.
Ja, det är det som sägs, den teorin, det är kopplat till oxytocin inte, men det handlar ju om att när du är i naturen så finns det en teori nu om att vi vet ju alla att det är bra att vara i naturen, men frågan är varför. Och då finns det teorier som är att det är bra och avkopplande för hjärnan, för även om inte vi kan se, jag vet inte om vi tänker på det, så kan hjärnan avkoda naturen supersnabbt.
Ja.
För naturen är i stora mått fraktal.
Ja, det är en del här.
Ja, så att du kan liksom koppla av, jag fattar träd. Jag behöver inte titta närmare.
Ja. Jo, men det är en av de här grejerna. Men då ska du veta att oxytocin är någonting, det blir tydligare och tydligare, det är någonting mycket större. Det är ju ett system. Ursprungligen var det ett litet hormon som bildades för att man skulle få ut oxytocin i blodet vid förlossningar och amning. Men när man nu börjar se hur det, så att säga, var det finns och vad det gör, så kan man säga att det ligger som ett antisystem eller parallellt system till allting som har med oro, fara, rädsla, smärta och sånt där att göra. Och därför så tror jag också att inte bara det att vi blir rädda för saker, vi kan alltså bli aktivt lugna av saker på samma sätt. Klart, om du ser en taggbuske så drar du undan, men om du ser vackra saker som inte kommer att göra ont så går du över åt det här andra hållet, att du har två stycken system som ligger och balanserar varann hela tiden. Den ena skänker avkoppling och lugn och vila, och den andra gör att man på något vis måste
det ena är adrenalin, det andra
ta sig ur situationen på något sätt. Exakt. Den andra kan du vara kvar.
För du kallar det för lugn och ro-systemet.
För det är ju det. Och grejen när jag började arbeta var just här att det saknades en benämning på motsatsen till stress och aktivitet. Utan trodde man ju då att stress är inget bra, det visste alla. Och då kan man ju alltså då bota stress genom att ta bort stressen. Det är ju steg ett naturligtvis. Men vad man inte hade klart för sig var att det finns ett steg till i oss. Där man så att säga kan gå mer emot vila och antistress aktivt. Fast det liksom inte syns, om du förstår.
Just det, precis.
Så det är två steg, att ta bort stressen, men sen gå också ner i det här lite lugnare tillståndet som vi har i oss. Och då är det här parasympatika och oxytocin igång överallt, hela vägen där, och se till att det skyddar dig.
Så man trodde från början att det var någon slags substans, och det visade sig att det kanske både är substans och system. Och
ja, det är en substans så tillvida att den finns. Men först trodde man bara att det var ett hormon som gick ut i blodet. Och sen har man ju upptäckt att den finns i specifika nerver uppe i hjärnan som går till alla de här områdena. Och nu har man ju upptäckt att det inte, behöver inte ens ha nerver. Det, liksom, det finns, det flyter runt lite i de här, du vet, vätskorna i hjärnan och kan nå väldigt långt och påverka.
Och när du säger sen har man upptäckt, så är det ganska hög grad du som har upptäckt.
I början så gjorde jag väldigt mycket av de här grundläggande fynden. Vad oxytocinet gör, hur det kan liksom påverka blodtrycket och pulsen och lugna ner oss och kortisol och allt det där. Och att det kunde läka. Men sen såklart att det finns massor med andra studier som har byggt på det här.
Hur blev du den som utforskade?
Ja, det är väl egentligen en ganska skojig fråga. Därför det var faktiskt på det sättet att det är kopplat till två saker. Det ena är att jag då hade en läkarutbildning och sen var jag, hade jag disputerat då inom fysiologi. Så jag visste allting om nerver och hormoner, fast mer mag-tarmkanalen.
Ja.
Och sen så kom jag väl på, fick man nya tankar i med att jag fick ett antal barn och upplevde en slags, inte bara en personlighetsförändring egentligen.
Ja.
Att man påverkades väldigt kraftigt av det där. Och då började jag leta och sen upptäckte jag ju att det fanns någonting då under den tiden som gör att man blir kraftigt förändrad. Nämligen därför att du måste ju vara lite lugn och du måste ju så att säga ta hand om de nära i första varvet där. Och då började jag liksom tänka det här anti, eller de här bifasiska systemet. Att det finns ett stress, men ett som faktiskt är antistress eller lugn och ro.
Ja.
Och att de ligger liksom mot varann hela vägen upp och hela vägen ut i tårna, så att säga.
Just det.
Och sen har jag då ägnat livet åt att hitta olika små uttryck för det här. Och du vet,
så du fattar att det inte bara var någon som... Att det inte handlar om att bli av med adrenalin eller sänka stressnivå, utan det måste vara att man höjer någonting annat. Här finns den eviga balansen i naturen.
Och komplikationen var ju att egentligen visste alla att det var så här. Men de här lugnande effekterna hade mer liksom bedömts som vardagens fysiologi och därför inte haft så hög status. Så det handlade också om att, så att säga, lyfta upp de här lugneffekterna till någonting aktivt.
Varför hade de inte stått? För att det var kvinnor och barnafödande och grejer?
Ja, eller också att vi i vårt västvärld har en tendens att bedöma aktivitet först. Vi ser att någonting rör sig. Jag tror att vi är vana att se det först. Och sen så kan man möjligen definiera motsatsen efteråt. Det tror jag är mer i vår kultur som har skapat den. Det är en bias egentligen. Mm.
Vi kommer komma in på det, flera av de här många effekterna, men du har ju verkligen tagit en effekt och så nästa effekt och nästa effekt. Liksom.
Ja, ja, försöka visa just att det är ett system och inte bara en grej, utan att det har... Och om du har ett hormon som till exempel då driver ut bebisarna, varför ska det inte också hjälpa omhändertagandet och allt det där? Det måste ju på något vis hänga ihop.
Mm.
Så dum är inte liksom vår kropp, va? Att den har en system där och ett där och ett där. Utan det är klart att det finns samordningar.
Mm. När upptäcker du det här? Var är vi i tiden någonstans?
När jag började hålla på med det här? Det var väl på 1980-talet tror jag det var.
Mm. Jag börjar rota i det här.
Du börjar rota i det där, ja, just det.
För det är kopplat till barnafödande från början. Alltså att man vill, du pratar om att man vill få ut det här i blodet.
Och... Ja, jo, visst. Och det visste man. Och så att det fanns ju. Och sen kom det nerverna.
Hur stimulerade man det innan då? Liksom?
Ja, det visste man att det var oerhört viktigt för att förlossningen ska kunna ske.
Ja.
Måste ha det här oxytocinet.
Vad hade man för tankar om? Att skulle man kunna stimulera den oxytocinnivåerna och höja dem på konstgjord väg? Eller skulle man att mamma var lugn? Eller vad?
Nej, det hade man nog inga tankar på. Man såg det som en, liksom, om du förstår, den här livmodern som ett litet... Nästan som ett in vitro-system där oxytocinet kommer via blodet och ser till att det drar ihop sig.
Mm.
Så att på den tiden hade man inga tankar på att det var någonting mer än bara det att det gjorde att musklerna drog ihop sig.
Mm, det dyker upp någonstans ifrån och gör en grej och drar.
Ja, just det. Precis. Precis som det på någon annanstans gör någonting annat.
Ja.
Så var det faktiskt.
Mm.
Och sen har man väl som sagt då, så småningom insett att nej, så är det inte. Utan det är mycket mer grundläggande. Utan vad man kan så småningom se här är också att det har ju någonting med det grundläggande i livet att göra. Kallar det reproduktion, förökning. Men då är man nere på cellnivå också. Liksom det är varje cell som behöver det här för att det ska liksom växa och bli flera och allting sånt där. Så det är inte alls bara själva graviditeten, men liksom att växa till sig.
Det finns ju de här berättelsen du också med i din bok, som handlar om de här barnen på barnhemmet som inte fått tillräckligt om vården.
Ja.
Och vi har ju hört om olika varianter. En är den du skriver om, spädbarnsplacering i sovsalen på barnhem som inte bara påverkar deras tillväxt utan också fysisk och psykisk hälsa. Och det här berodde på att de som var närmast dörren i sovsalarna mådde ofta bättre för att personalen på nätterna tog upp dem och höll på med dem lite grann medan de gick ett varv.
Ja.
Vi har också haft det här liknande historier från efter Rumänien, efter Ceausescu-fall.
Exakt. De där barnhemmen där, där man hade fullgod mat och man hade blöjbyten men man hade ingen social kontakt. Och så fick de vänta där i hopp om att de skulle bli adopterade.
Ja.
Och sen kunde man också se så småningom då att de här barnen, om de blev adopterade i tid, så kunde de utveckla ett socialt system som då var knutet till oxytocinnivåer och annat. Men ja. Om de var för gamla så gick inte det. Så det är som det finns ett biologiskt fönster här för att du ska lära dig den förmågan.
Och när var det? Hur ser det? Vilket fönster pratar vi om då?
Ja, jag tror att det är de första åren här som det handlar om. Men sen verkar det inte gå, va? Om det kommer upp i 5, 6, 7 år. Utan det är de här första åren som det liksom fortfarande finns någon slags plasticitet. Att det här, alltså den sociala aspekten av oxytocinet kan övas upp. Och jag vet inte, det fanns ju alltid, man läste också i böckerna om sådana här vargmänniskor. Och då anses det ju vara så att en gång i tiden så orkade liksom inte alltid folk med alla barn de fick. Framförallt inte om de var tvillingar. Nej. Så la man ju ut barn i skogen och sådär. Och ibland hände det uppenbarligen att de fick andra djur, tog hand om dem så att de liksom överlevde. Sen har man ju hittat sådana här vargmänniskor, men de kunde ju aldrig liksom lära sig att prata med människor, utan de hade ett annat språk och ett annat beteende och allt det där. Men de levde. Men de levde kroppsligen. Ja.
Det är ju verkligen konstigt. Jag, ett tidigare avsnitt, avsnitt 25 för den som är intresserad, så intervjuade jag Helena Wasling som är väl vid Göteborgs universitet om kopplingen mellan beröring och förbättrade relationer. Och ja. Då pratar vi också om det här med hudhunger.
Ja, det är ju en oerhört viktig grej. Och jag brukar ju ofta, så att säga, vi vet ju till exempel att huden är ju det första stora sinnesorganet som bildas. Och sen börjar, så kommer mag-tarmkanalen och blir liksom en hålighet som går rakt igenom, och sen kommer ögonen och allt det där. Och om man tittar på mag-tarmkanalen så är det ju faktiskt så att vi har någonting som heter hunger, och det är då den insidans hungersystem. Och då blir man mätt av att det kommer ner mat där och trycker ut lite och det känns fullt. Och på samma sätt har vi då kvar en slags hunger i huden, för den tarvar, om man får säga så, en slags beröring, eller det är ju egentligen tryck. Va?
Ja.
Och då blir den här lugn och ro reaktionen utlöst. Så det är liksom hudens mättnad.
Ja.
Men på samma sätt så har vi verkligen ett behov av att vara nära på det här sättet.
Jag tycker man kan märka att man har någon vän som är uppjagad på olika vis, att kunna lägga handen på.
Ja.
Alltså den...
Ja, för det är ju inte alls det här. En del tror ju alltid att det handlar om strykningar. Alltså. Det är ju inte det. Utan det är mer det här, vad ska man säga, fasta hållandet som är det som verkligen lugnar.
Mm.
Och då kommer det, det är liksom, jag menar, om du går till konditoriet och så ser du en bakelse, ja, den vill jag ha.
Ja.
Men du är inte mätt förrän du har ätit den. Det vill säga, du har fått den i dig och den har börjat då påverka din magsäck inifrån.
Det är så uppenbart att det är en sån primär, en sån motorväg in till en annan människa. Att bara liksom den där handen på axeln eller på någon annans hand. Liksom.
Ja, och lämna tillbaka boken på biblioteket gör du också. Om du har fått handen, bara en liten beröring i biblioteket.
Ja.
Så det är en enorm, både rent aktivt men även symboliskt. Alltså många av de här effekterna som är rent konkreta och kan man säga fysiska, de får ju ofta en motsvarighet i vår föreställningsvärld, så att säga. Så att en beröring kan vara en akut, men det kan också vara en person som berör. Vet man ju numera från förlossningar till exempel att förlossning går ju fortare om du har med dig en person som du uppfattar som stödjande och lugnande. Då får du liksom ner stressnivåerna precis på samma sätt som om du berör. Men du behövs inte alltid det rent fysiska längre, för det har liksom flyttat upp en nivå och blivit till att aha, det blir en slags, vad
tänk
ska man säga?
Att man säger, slår det mig nu, man kan säga att jag känner mig nära den personen.
Ja, och det betyder naturligtvis att du uppfattar dig som ganska lik den personen och inte det minsta rädd. För mer och mer ser man ju nu här att olikheter, det behöver inte ens vara att man är, någonting är farligt, kan vi uppfatta som annorlunda.
Mm.
Men när vi uppfattar någon som är helt på vår sida, som vi inte är rädda för, då går det här tillitssystemet på, som ju är i grunden då en av de centrala aspekterna av oxytocin. Mm. Så på ett sätt blir det motsats till oro och fara.
Mm.
Men det är subtilare än så, därför att allt det som vi uppfattar som lite annorlunda kan i grunden skapa en viss oro innan vi har lärt oss att det där är inget farligt.
Men det är väldigt roligt på så sätt att jag kommer tänka på att jag har en bekant som jag har träffat nästan aldrig.
Ja.
Jag har träffat den en gång och var gäst i den här podden. Och då sen så, det var väldigt bra samtal, och det här är ju ett intimt sätt att umgås och sluta fråga någon i en timme. Och sen så har vi haft kontakt via Instagram och vi liksom morgonbadar. Men ni är aldrig samtidigt då. Utan man lägger upp någonting och liksom så här.
Ja, ja.
Och sen mötte jag henne tillsammans med en annan bekant på stan. Och det var helt naturligt att komma fram med en jättekram. Och så stod så och höll i varandra.
Ja.
Och han frågade, men ni känner varandra väl? Bara, nej, vi har bara träffat en gång.
Men.
Och det är ju så här att känna sig nära.
Ja,
och känna
sig
inte rädd eller så liksom.
Nej. Och det är så ibland.
Ja.
Men man kan ju säga det motsatta.
Ja, ja.
Att om man inte känner sig nära så är det inte särskilt trevligt att bli kramad, så att säga.
Nej, verkligen inte.
Då får man ju verkligen aversion eller tycker det. Man kan bli rädd också. Men det där tycker jag är någonting som jag funderar mycket över på sista tiden. Just att om man liksom talar med någon och lite grann följer med i rörelserna eller synkronisera, ja, då är man plötsligt på god väg. Och du vet, det finns ju fina försök som visar nu att om du så att säga, får någon form av psykoterapi så vet vi att ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och det har inte så mycket med metod att göra, utan det har med relationen. Och det visade sig då att ju mer de synkroniserar, och ju högre oxytocinnivåer har, för oxytocinet driver ju på spegelneuronen, så att säga. Ju bättre går det och ju bättre blir det. Men du kan alltså titta på terapeuten och patienten och se att andningen börjar bli parallell, och du kan faktiskt se det på det, hudtemperatur och såna där saker också. Så att det är väldigt djupa och viktiga system.
Så känner
och
funkar man, att det inte riktigt stämmer med terapeuten, du bara släppa och hitta någon ny.
Ja, eller man kanske kan komma över det är möjligt, om man pratar om det, men
ja, det måste adresseras då.
Det måste nog antagligen göra det. Eller ibland tror jag också att man kan vänja sig. Alltså att det som kan uppfattas som lite farligt, vet, det finns ju beskrivet att om det finns en, om du har en hage och så har du 10 svarta hästar och så kommer det in en vit, då blir de jätterädda till en början. Men det finns ju en slags, man vänjer sig att det inte är så annorlunda. Men det tar sin lilla tid.
Mm.
Så har man då anledning att tro att den här andra individen inte är så farlig, så går det ju över. Men jag tror att man ska inse att vi hela tiden kollar av det här med likhet, identitet, olikhet, för att just känna den här absoluta tilliten.
Finns det en medicinsk, fysiologisk beskrivning av så att säga, lugn- och ro-systemet? Eller är det mer ett tankesystem för att förstå?
Nej, det finns, tycker jag, idag en väldigt vacker beskrivning av hur det här oxytocinet bildas i 2 cellgrupper i hypotalamus.
Mm.
Och sen finns det vissa av de här nervbanorna som då går ut ner till hypofysen och så ut i blodet. Men vad som också finns är ju då ett antal buntar av nerver som går från samma cellgrupper.
Mm.
Fast fram till hjärnbarken, fram till amygdala som gör hur vi reagerar på omgivningen. Men också till alla de här områdena är där längre bak där man antingen mår bra eller blir stressad eller vad det är för någonting. Så det är ett enormt nätverk av just de här nerverna. Och då kan man ju förstå att går de här på allihopa, ja, då får man alla de här effekterna. Men det är inte nödvändigt. Ibland får man några av dem och det beror lite grann på. Men det är väldigt mycket de här, ska man säga, omgivningssituationen då som avgör hur mycket det ska gå. Och som just det här att det här lugn och rosigt, det ska inte gå på om man är rädd eller orolig. Därför att det är ju farligt, va? Att lägga ner vapnen och alltihopa om man inte är alldeles trygg.
Jag får en bild av någon gammal skolbok där man ser en person som står så här utbredd, en tecknad figur, och ser man liksom smärtnerverna som är transporterar smärta.
Jaha.
Och så minns jag att det var liksom en kniv i handen som bara så här, aj, det är ont, och så går signalen i.
Ja.
Och det du beskriver just det där andra systemet.
Det är motsatsen. Det går också här utifrån. Men det kommer inte att aktiveras av kniven.
Nej.
Utan av att du håller någonting mjukt eller någonting sånt där. Så att egentligen det är ju, kan man säga, som tangenter på pianot. Att du har en bas, va? Och då är det kanske lite bullrigare och lite farligare. Och sen har du lättare och lättare och lättare. Och då går det mer och mer över på oxytocinsystemet.
Mm.
Så att det är absolut det mjukaste. Tar det.
Mm. Men skicka signaler någonstans från, eller det är något allmänt välbefinnande när jag tar någon i handen?
Smärtan. Nej, det går ju upp till hjärnan och sen går ju signalerna ut från det här
systemet. Men går det också via nerverna då? Eller?
Ja, det gör det. Och precis som stresssystemet gör ju det också. Adrenalinet har ju sitt centrum som lustigt nog ligger i samma cellgrupp som oxytocinet. Så där har du återigen en parallell.
Mm.
Så att de här två, stresssystemet och oxytocinsystemet, ligger nästan bredvid varann och kommer liksom då att Ja,
de, jag fattar med att de påverkar varandra.
Ja, de påverkar varandra. De kan man säga konkurrera lite då.
Ja, just det.
Vem är det som är mest stimulerad?
Mm. Och om vi ska ta några av de här effekterna som du varit med och upptäckt. Det minskar inflammationer.
Mm. Mm. Ja, det gör det. Och det är ju en väldigt viktig sak. Därför att vi vet ju att vi har massa substanser som minskar inflammation. Som kortisol och sådana här saker. Mm. Men det är ju ett system då som man inte kan ha... Ja, man kan inte ha för mycket hela tiden, mm, därför att då får du sidoeffekter. Men oxytocinet är liksom hela tiden där och ligger nog och liksom balanserar här tillväxt mot inflammation och sånt, mm, där. Så att det är säkert inte lika riskabelt att behandla med det. Och jag tror säkert att det kommer att komma, mm, som ett läkemedel. Du vet, problemet med oxytocin har ju varit att det till skillnad mot kortisol och så där, inte går över blod-hjärnbarriären. För det är ett äggviteämne.
Mm.
Så det är inte lika enkelt att bara ge det som ett läkemedel. För det kommer inte nå till hjärnan om man inte förändrar molekyler lite, mm, eller gör lite speciella grejer.
Mm.
Och då är det inte alltid att du får upp det dit. Förstår du? Så du får liksom använda andra sätt att tillföra det. Eller just det här att se till att du tillför det via tryck eller beröring. Alternativt finns det ju nu en del som... arbeta med en oxytocinspray så att man kan alltså få in lite oxytocin via näsan.
Ja.
Och då kan du också få en viss effekt av oxytocinet, mm, inne i hjärnan därför att du liksom du passerar alltså det här oxytocinet, mm, eller vad man nu ger igen. Det går över blod-hjärnbarriären. Det är några områden där som är lite,
ja,
inte så tajta helt enkelt.
Så att man kan liksom inte fejka eller på konstig väg stimulera en högre oxytocinnivå, utan du kan bara göra det på rätt sätt.
Jag skulle säga så här att du kan inte bara äta det och sen så får du upp det, utan du måste
eller
hitta ett sätt.
Det.
Nej, nej. Utan du måste på något vis hitta de rätta tangenterna. Mm. Då får du igång det.
Det finns ju välbeskrivet och det känner ju säkert alla människor, någon som också har upplevt mycket stress eller kanske bränner ut sig och så kommer de här inflammationerna, ja, som en brev på posten. Ja. Och, liksom.
Och det där vet ju ändå ingen. Vet, det återstår så mycket spännande att göra när det, mm, gäller oxytocinet också. Men alltså, oxytocinets utveckling fördröjdes av ett par skäl skulle jag vilja säga.
Mm.
Och jag tror det viktigaste var... För det var ett av de första hormonerna man isolerade och hittade början på 1900-talet. Men det fick en stämpel, kvinnohormon, förlossning, amning.
Ja.
Och då låstes på något sätt associationsvägarna.
Ja, ja, men det är ju kvinnofrågor, förstår du. Det kan vi inte hålla på med.
Nej, det kan vi inte hålla på med. Precis. Men, mm, men, och därför så kom inte utvecklingen igång riktigt för en långt senare. Mm. Så att det var, och redan 1960 ungefär,
mm,
började man ju att ge oxytocin vid förlossningar, mm, som ett dropp, du vet, för att dra, ja, på det. Och jag tror att oxytocin idag är ett av världens mest använda läkemedel. Men det är just som ett dropp i samband med förlossningarna. Jag tror nästan 50% av alla kvinnor som överhuvudtaget föder vid sina förlossningar får oxytocin idag. Vilket ju också är tveksamt naturligtvis, om, ja, det ska vara på det viset. Men så är det.
Man kanske bara behöver en klapp.
Ja, eller lugn och,
lugn och ro. Lugn och ro.
Icke vara rädd, icke vara orolig, känna sig trygg. Det kommer man långt med.
Apropå debatten med hur länge man ska vinna vid förlossning. Liksom.
Ja, absolut.
Att kunna ligga kvar och allt det där. Liksom.
Ja, men framförallt att bara en sån sak som att när du är där hemma så kommer ju förlossningen igång. Eller, mm, värkarna,
mm,
kommer till sjukhuset. Vad händer? De stoppar.
Mm.
Och det beror ju på att du är på ett främmande ställe, massa främmande människor. Det här limbiska intuitiva systemet känner inte igen sig först. Och då stänger det av en stund.
Mm.
Därför att ursprungligen, när det här, då skulle du ju vara hemma i din,
ah, ja,
i ditt skydd och din grotta eller vad det är att föda. Och då hann man ju gå hem innan det så att säga satt igång riktigt.
Ja, det är ju när man lär sig om hur det funkade förr i tiden när man liksom barnafödare genom tiderna, avsnitt 138 för den som hänger med. Så då är det ju väldigt mycket, men det är ju hemmet och det är med de närmaste kvinnorna. Och
absolut, det är de, absolut.
Som, det är ju någon som redan, liksom, det finns en mamma och det finns en mormor, så det här har vi varit med om innan, det är inga konstigheter.
Absolut, och att kvinnorna flockades där i de här sammanhangen. Men så är det ju inte längre, och då tror jag att man får arbeta med två begrepp av trygghet. Den ena är då att inse att när jag kommer till sjukhuset, jag har många superkompetenta människor där.
Mm.
De vet hur man gör ett kejsarsnitt, de vet precis hur mycket oxytocin man ska ge. Mm. De kan söva mig, de kan ta hand om barnet, de kan göra alla de här. Men det är en intellektuell trygghet. Sen har du den här andra djupa limbiska tryggheten som inte alls ser samma sak utan ser, känner jag igen mig här? Mm. Är de här människorna som jag känner, är de som jag brukar träffa, ja. Är de snälla? Och de som man brukar träffa är ju ofta de som är snälla, det är släkten och ja, sådär. Ja. Så att jag tror det helt enkelt är det här vaksamheten här som träder i kraft, fast egentligen borde man ju med sitt förnuft förstå att det är det bästa som kan. Men jag tror inte man kommer undan de här limbiska reaktionerna, därför att de finns där vare sig vi vill eller inte. Mm. Och då får du ju nästan motsägelsefulla besked. Eller hur? Du kan få
verkligen, jag tycker det är också ju kanske med åldern som det har kommit. Liksom, ibland får man liksom, man får ont i magen av något som bokstavtalet är ont i magen, fast det borde inte vara. Det får inte äta något konstigt. Alltså, det blir, jag har en större respekt för, och detta säger jag särskilt om jag jobbar någonstans som heter vad vi vet och vi håller på med fakta och allt sånt, men de här gamla tiders, vad man nu kallar dem, kloka gummor eller örtgubbar.
Tänk
eller,
det, vad mycket kompetens det finns där.
Ja, det är precis det. Och det är en helt annan kompetens än akademiska poäng och saker som kan nedtecknas. Utan det är liksom...
Det ligger nog på den här nivån så att säga. Ja. Att man uppfattar och man ser och man handskas med de här systemen.
Mm. Man bara vet på något sätt.
Man vet.
Och de utstrålar också någonting som vi omedelbart kan avkoda.
Tror du inte att de kopplar bort de här... kritiska systemet lite. De har lärt sig det och då kan de lättare ta in
För de som när man träffar säger. Man sådana människor, de är inte så många nu för tiden, men det finns ju de där liksom. Alltså, du känner ju också som utstående direkt och nu håller jag ut hand mot dig. Bara. Alltså, man känner att det här är bra. Det är något annat.
Oerhört intressant. Mm. Jag tror ju att det här kommer att återupptäckas på något vis. Det är ändå så att det är så... Icke någonting är det ju inte, utan det är ju någonting. Det är bara det att vi har inte riktigt hittat fram och beskriva det än.
Men när du började prata om det här på 80-talet och forska på det och titta på det, minska information eller förbättra läkning, det dämpar smärta. Mm. Alltså, hur togs det emot? För du måste ju sagt, hörni grabbar, det här är något...
Det togs emot väldigt olika skulle jag vilja säga. Det hade dels att göra med... Eftersom jag kommer från medicinen så kunde jag ju se att till exempel barnläkarna hade väldigt lätt att köpa det här. För de har ju sett det här.
De hade en erfarenhetsbank de kunde skoppla.
Ja, precis vad du säger. Det stämmer med vad de hade sett så att säga. Mm. Medan för kirurgerna var det kanske lite mer obegripligt. Mm. För vissa, de som höll på med vissa typer av psykiatriska behandlingar var det också väldigt intressant. För det stämde ju också med... hur de ser på saker. Och det gick att lägga ett likhetspussel.
Just det.
Medan sen andra som inte tänker så, eller det är också olika hur lätt man har att se sådana här, vad ska man säga, helhetsmönster. En del ser inte det.
Men några förstod direkt då, för några krävs det kanske en publicering i Nature eller Science eller vad det kan vara.
Och sen så, men så småningom så tycker jag att det där har ju, det finns ju oändligt mycket skrivet om oxytocin nu och många som håller på med det. Och sen tog väl psykologerna över lite grann. Och då blev det väldigt mycket av love hormone och du vet, det här med att det påverkar bindning mellan individer och sånt där. Mm. Och då tappade
det... Det belönar närhet, vilket ju är, alltså apropå kausalitet och korrelation.
Exakt, va? Men då blev det istället nästan lite vulgariserat. Ja. Och då... var det en del som tänkte, det där liksom. Mm. Men du vet, det var ju några år som, jag vet inte hur många artiklar i de här stora amerikanska tidskrifterna då, när man visste att det kunde hjälpa till vid parbildning och sånt där. Men nu, så vad som börjar dyka upp nu är att det är ju någonstans grundläggande hälsohormon, alltså vitalitet och att allting lever. Mm. Och det är ju så det så småningom kommer att utvecklas till ett läkemedel, för det är ju det som vi kan ta till oss så att säga.
Ja, och det jag inte hade fattat innan, men det är efter jag läst alla de där antagligen, det är just nu som begreppet lugn- och ro-systemet. Mm. Bara när man hör det som att just det finns ett stresssystem så borde det finnas ett lugn- och ro-system.
Visst, men det fanns ju inte beskrivet. Det fanns ju bara i konsten. Alltså om du tittade på i konsten så kunde man ju se bilder till exempel av kvinnor som ammar eller håller Jesusbarnet eller vad det vill. Mm. Så såg man ju det här extraordinära lugnet som är någonting annat än att bara kollat bort, tagit bort stressen. Ja. Så det fanns ju. Det finns, alla vet ju det här, alla såg det. Men det var inte beskrivet i form av, om du förstår, nervtrådar och cellgrupper. Och det beror nog någonstans på att kanske att det var lite kvinnligt och därför inte så högaktuellt. Och kanske också att det var inte så lätt att se. Utan det är ju aktivt, men det är mer inåt. Du kan ju inte se utanpå att blodtrycket sjunker, men du ser på en människa om blodtrycket går upp på något vis, då syns ju nästan i ansiktet.
Just det, det blir någon slags omvänd, du kan se när det inte finns.
Ja, exakt. Förstår du? Så att, jag tror att sådana saker har fördröjt det.
Och precis, det är svårt att jaga det som inte finns och som inte syns.
Absolut. Och, ja.
Det är lite som gamma strålning som ju inte syns. Och nej, då tänker man, då fanns inte det.
Nej, just det. Exakt.
Det här är nästa kroppens...
Och det ligger väl någonstans också ett problem väl, för medicinen skulle jag vilja säga idag. Att man är så beroende av mätvariabler och tekniker. Så att det som man inte kan mäta, det finns inte.
Jag brukar alltid ta som exempel när jag pratar om det här att fram till 1930-talet, så inom den ekonomiska teorin, den ekonomiska forskningen, så syftar det ju till liksom, det är från Adam Smith och då liksom, framåt 1776. Och sen så fram då när han kom sin första böckerna, men alla hans teorier fram till 30, eller om det är, nej, det är till och med kanske 40-talet, men någonstans där, och det är Keynes såklart som kommer fram med det här. Så beskrivs alla ekonomiska teorier som man försöker förstå världen och så skapar man en teori om hur världen funkar.
Ja.
Och det beskrivs som böcker och teorier och text.
Ja.
Sen 30-40-tal så sker då liksom ett skifte där majoriteten övergår till att bli matematik, kalkyler och inte minst att beskriva hur man vill att världen eller marknaden borde funka.
Ja.
Så det är precis där det sker ett skifte.
Ja.
Så att de här liksom the general theory of unemployment.
Ja.
Ja, det är en generell teori i största allmänhet om unemployment.
Ja.
Men allting sen efteråt, liksom, det är väldigt mycket matematik och så. Och så. Och det kanske vi har liksom de här 70-talsekonomerna som blev alltid så hyllade. Liksom så här.
Men har det inte börjat vända lite? Jo, då, att det har varit några, man tittar på Nobelprisen, som verkar gå tillbaka till någon slags common sense. Ja,
jag tror att Marta Sen är väl en av de här första som kommer. Det är väl runt sekelskiftet, en indisk ekonom som beskriver liksom någonting annat.
Ja.
Och om det är han eller någon annan som har sagt det, liksom så här, att han kan säga så här, ja, det där är inte bestrams, men det säger ändå någonting. Jag minns att jag en gång blev avfärdad på professor någonstans och skulle hålla något litet föreläsning. Han inledde med att säga liksom, jo, det här är ju ändå trams, men det säger ändå någonting. Som ville markera för studenten, här är vi inne en föreläsare som liksom inte kommer från, men liksom det är ändå någonting. Och det är ju den där, liksom, hur ska vi förstå det? Och när vi liksom banaliserar eller när vi liksom kalkylerar. Eller liksom,
Sen finns det ju ett problem här och det är att när man går in i vetenskapen då får man ju verkligen lära sig att man ska kunna återupprepa och man ska kunna mäta och det ska vara signifikant och allt det där. Och då är det ju en del som hamnar för mycket i det där och inte kan se det här andra som kanske ändå finns men inte riktigt kommer lika tydligt till uttryck. Då måste man ha lite mer erfarenhet för att våga tillstå att det här andra också finns.
Ja, och det är det som jag tycker det där avfärdandet som är ganska inkluderande. Okej, det här är naturligtvis trams eller kan inte vara avsakligt, men det säger ändå någonting.
Ja, ja.
Alltså det att
absolut.
Bjuda in att det finns saker vi liksom inte förstår.
Ja.
En av de oxytocin-stimulanser vi har heter hund.
Ja,
just det. Beskriver hunden som en oxytocinbomb.
Ja, det är ju det för att om man nu utgår från oxytocins sociala effekter, att det har den här stora förmågan att öka vår interaktion med andra. Och då är det inte bara så att man nalkas någon, utan med oxytocinets hjälp blir man ju också mer, vad ska man säga, skicklig på att läsa den andras tillstånd. Då. Man läser om det är en snäll en eller inte en och sånt där. Och sen om man då fortsätter en interaktion, ja då går man ju fram till någon. Och det kan i bästa fall då resultera i att man håller om varann eller uppfattar sig som sedd och hörd. Och då får man ju den här berörande effekten av oxytocin. Men hunden är ju fullständigt fantastisk för att hunden har lärt sig på olika sätt att med sina ögon plocka fram människorna eller kontakta dem. Och så tittar de i ögonen och då smälter människorna och tittar tillbaka. Och då väcks den här, och skulle jag kalla, nästan som en liten sekvens. Då vill man prata med den här, säga vad du är gullig, vad du är söt och så vidare. Och man vill kanske till och med hålla om den här hunden och klappa den. Det ingår. Och det här är ju då, så att säga, det finns ju nästan ingen renare modell för detta. Nu klart, det gäller inte alla hundar. Nej. Men väldigt många av våra sällskapshundar har ju blivit experter på det här. Genom att deras utseende har på något vis anpassa, alltså inte bara utseende utan också deras sätt att gå in i den här interaktionen. Mm. Vilket naturligtvis är väldigt förmånligt för dem också. Så att säga. Alla älskar dem och alla vill hjälpa dem. Och det blir ju en försörjning helt enkelt för dem.
Ja, vad är det man säger på medicinarspråk? Omvårdnadsbeteende, va?
Ja, just det.
Är det det vi kallar för modersbeteende?
Ja, just det. Som jag egentligen tror är mycket bredare. Precis som du säger.
Det är inte genomskådat. Bara... Någon slags föräldrar...
Föräldrar har det och sjukvården har det mot patienterna. Och jag menar, det finns många sådana. Men det...
Och ni som har barnbarn brukar ju prata om barnbarns och livets efterrätt. Det är väl den andra oxytocinbomben som kommer i kombination där man slipper ta... Man behöver inte ta ansvar.
Nej, just det. Man får bara glädjas. Precis, precis.
Det är ju någonting intressant där med liksom det där omvårdnadsbeteendet och vad som väcker det.
Och då är det ju, vet man, att det finns vissa koder. Och bland annat är det ju då stora ögon till exempel och en viss form på ansiktet. Men ögonen är nog en extremt viktig triggerpunkt. Och sen har ju tydligen hundarna också ofta lite så att säga två muskler här. Som gör att de
nu
kan
tar du
dig
i pannan ovanför ögonbrynen ungefär.
Ja, ungefär. Ja. Då blir det lite bekymrad ut och så då vill man ännu mer... Hjälpa dem och ta hand om dem och pyssla med dem.
Ja, och det här med ögonen, det vet ju inte minst Disneys alla.
Ja, men titta på alla seriefigurer idag. Antar att alla sådana här barnprogram så har ju de här små figurerna jättestora ögon.
Ja, men protagonisten har alltid det. Sen kan antagonisten ha små ögon med liksom så här otäcka västlor. Eller
ja, just det. Precis, precis.
Och sen har vi såklart den japanska liksom, tecknarkonsten som vi också använder det. Men där är det lite mer av en form kanske.
Ja, nej men absolut. Det här har liksom gått fram totalt. Mm. Och sen är det klart att hunden också och väldigt ofta har en ganska attraktiv päls. Mm. Mjuk och fin och som inviterar till att också klappa, skulle jag vilja säga.
Så den har även om de inte har det, alltså sträva taxa som kan ju vara som att klappa hajar. Liksom. Det är ändå, liksom...
ändå vill man göra det, precis.
Du skriver någonstans i din bok om att det intressanta är att vi människor tror att det är vårt beslut att utföra den aktiva handlingen att ta hand om den lilla valpen. Men faktum är att det är valpen som bestämmer över oss.
Ja, men så är det ju. Därför att, och då är vi inne på det här igen, att vi har de här limbiska systemen som aktiveras av att man ser hundens ögon. Och då går det här programmet igång, precis som man så att säga när man ser den här... bakelsen. Man äter upp den också. Därför den ser så god ut. Och just det där, att den här vår lilla önskedröm om att vi liksom bestämmer allting i livet. Mm. Den är ju inte riktigt sann. Utan många saker som egentligen sätter igång det vi gör utan att vi vet.
Nej, men man går omkring och tänker, men här, jag är ju utbildad trästörslärare. Jag är ju saklig som 17 och sen så ser man en valp och så plötsligt bara...
Ja, så släpper man alltihopa. Precis.
Men hur blir djur tama egentligen? Eller rättare, vad innebär att djur är tama?
Ja, alltså då är jag ju inne på den här, vad ska man säga, de här två systemen. Va? Att man har ju ett försvarssystem som då är väldigt viktigt då för att man ska skydda sig i olika situationer. Mm. Och så har vi det här oxytocinsystemet där man egentligen är rätt fri från försvar. Och det är klart att det låter ju inget vidare bra för ett djur ute i skogen att inte ha de här försvarssystemen intakta. Mm. Och så är det ju naturligtvis att alla djur i skogen är på sin vakt. Särskilt om det är individer som de inte känner igen. De kan nog vara lite rara och gulliga mot sina egna, i alla fall stundtal. Så mamman är ju det definitivt mot sina ungar. Mm. Men sen... så har de inte den här öppenheten för närhet med alla. Men på något vis så har ju det här, vad ska man säga, anlaget, försvarsanlaget, fallit bort lite grann när det gäller hundarnas relation till människor. Att de har ju på något vis blivit öppna för att vara med oss utan att de måste hela tiden bitas eller försvara sig. Och det är ju naturligtvis en avlingsfråga så att säga. Och då tycker jag de här sibiriska rävarna är fantastiska. Att man hade en serie av silverrävsfamiljer och så tog man de snällaste rävarna och så fick de ungar och så ungar och ungar. Och efter några generationer så hade man ju otroligt snälla silverrävar som annars skulle bita fingret av det, bara de såg det så att säga. Att man säger att det finns alltid de här två systemen och så kan man ju då välja fram det här positiva
Som nej, och det är därför som man, det finns ju berättelser om de som har hittat en rävunge och tagit hand om den, och du är ju en av dem.
Ja, ja.
Och, men det är någonstans i liksom, när könsmodern slår till.
Ja, då tog det slut och då ville de inte längre, utan, utan blev liksom inte alls lika gulliga som man trodde. Men en viss bekantskap fanns det ju ändå kvar. Mm. För att den här rävungen som vi hade, den var i alla fall inte rädd för människor. Eller den visade sig för människor, så att den fanns i närheten. Den fick, visste väl att den kunde få lite mat och sådär. Men den kunde aldrig bli jättegullig. Utan det var bara när den var liten och inte riktigt...
Kan man mäta oxytocinnivå förresten?
Ja, ja, men nu är ju blodnivåerna kanske inte den totala spegeln av det här. Nej. Eftersom så mycket sker upp i hjärnan och kanske i vissa delar av hjärnan, men i viss mån. Och jag tyckte, jag var på ett möte alldeles nyligen här om assistanshundar i Zagreb. Mm. Mm. Och då har man faktiskt sett att det finns en viss, någon form av spegling genom blodnivån i att vissa hundar som är då lite tamare och lättare att ha, har högre nivåer. Och det gäller ju inte minst med assistanshundarna som då ska vara med en individ kanske hela livet. De måste ju vara extremt skickliga på det här med att vara lyhörda och lyssna och hjälpa till och vara lojala och intonande.
Ja.
Så att det finns där som en spegel. Men hade man kunnat mäta lite mer lokalt i hjärnan hade man nog kunnat se ännu mera.
Just det. Nej, men det är så mycket som är spännande med detta ämne, och liksom också hur vi tänkte jag på när du sa liksom det här, man kan ha vilda djur som kommer som kan liksom vara mindre rädda, eller vi läser in saker. Liksom. Jag träffade en talgoxforskare i Lund, Anders Brodin, där avsnitt 110. Men där, alltså, vi pratar också just om det, där kan vi få en relation. De är ju uppenbarligen intelligenta.
Ja, ja.
Men de umgås ju också gärna med liksom ett fönster emellan. De kommer att picka och de kan liksom... Men det är den där lockelsen av det vilda som är liksom nära.
Att man vill på något vis, inte betinga
det. Vi tolkar det som en välvilja.
Min dotter har en liten ödla i en sån här, ett akvarium.
Mm.
Nej, sköldpadda är den, som har sån här huvud som sticker upp, du vet.
Mm.
Och det där lilla djuret, det går ju runt och runt. Men om man är i köket där, då kommer den faktiskt fram och tittar på en.
Mm.
Och det uppfattar man faktiskt som välvilligt.
Ja.
Själva verket vill den väl ha mat, eller vet att den får mat. Men det är just det att någon tittar på en, så känner man sig väldigt sedd och igenkänd.
De tama djuren har, antar vi då, har högre oxytocin i kroppen än ko borde
ha. Ja, under större perioder av livet.
Ja.
Du vet, det finns ju en annan modell som är intressant, och det är att vi vet ju att kor kan du ju mjölka hela tiden.
Mm.
Därför att de, det behövs ju också oxytocin för att mjölken ska komma ut.
Mm.
Men de låter inte bara kalven utan även människor mjölka. Men om du tar bufflar istället så har de aldrig kommit över den där spärren. De uppfattar människor, så de släpper inte ut mjölken. Och därför får de ge dem oxytocininjektioner istället. För att de ska släppa ner mjölken ofta. Då kan du ge det utifrån, vilket naturligtvis inte är så väldigt bra att göra under långa tider. Men så kon har ju också blivit tam på det sättet att den tillåter att människan håller på och drar i djuret och får ut mjölken och sådär.
Domesticerade djur är helt enkelt de som vi har, de har högre oxytocinnivå, de som kan ha
ja, i alla fall stundtals, va? Det är ju inte alltid. Det är klart att de kan också gå in i försvarsliv, men det är som det är större fönster när det här, så att säga, fredliga råder, när de liksom tillåter att man pysslar med dem och är nära dem och att de inte springer iväg och sådär.
Men tänker vi har elefanter, vi har kameler liksom, så här. Men det finns ju vissa djur som inte går att domesticera.
Ja. Och det handlar väl också om någon slags genetisk förutsättning.
Ja. Katt måste ju vara ett gränsfall.
Katt är väl ett gränsfall, tycker jag. Men katten är väl... Den är ju, somliga katter är ju så vanvettigt attraktiva och så gulliga och vackra ögon och sådär. Men det är ju inte på samma sätt så att de söker upp människor.
Utan hunden är tillgiven, katten tolererar.
Lite grann är det ju så, absolut. Mm. Absolut.
Men hur kan, liksom, tillbaka till det här vi pratar om egentligen också, med att skillnaden på att se någon i ögonen och få ögonkontakt, att ögonkontakten är mer en slags beröring än ett iakttagande.
Ja, det är väldigt viktigt det där, för att det är klart att du kan titta på någon och du kan titta med iskalla ögon, och det märker vi. Så vi har ju någon förmåga att med våra ögon inte bara se detaljer och fokusera, utan vi ser också någonstans intentionen i ögonen. Frågar mig inte riktigt hur, men det är ju på det sättet.
Det var ungefär, det måste du ha räknat på.
Ungefär som du också kan höra the tone of voice, som det heter.
Mm.
Och med oxytocin så blir det ju mycket bättre på att urskilja vänliga röster och som inte är så gälla och sådär. Och till och med att du kan få isär tonfallen lite grann där, väldigt bra. Så det är säkert så med ögonen också, att vi uppfattar, och det är klart att det inte bara är själva pupillen och det där, utan det är väl också lite grann då muskulaturen runt ögat som på ett subtilt sätt kan förmedla information om man är vänligt stämd eller arg eller ledsen eller rädd framför allt då. Så att det är viktigt. Men du vet, även kroppsspråket, hur du rör dig, är också påverkat av oxytocin. Så att det hela det här blir mer harmoniskt.
Det, så påverkar det genom att om du agerar på ett sätt som är skrämmande eller i alla fall främmande, då blir jag inte lugn.
Nej.
Och då sjunker nivån.
Ja, och så går du tillbaka. Ja, precis. Nej, då blir du försiktig. Försiktig ska vara i första varvet, innan du blir rädd.
Just det.
Alltså det är väl en stege där. Avvaktande, försiktig, och sen kan det bli rädsla också. Och då är det ju frågan om man sticker eller stannar kvar. Eller till och med blir paralyserad. Det är ju lite olika då förstås.
Just det.
Vilken situation det är.
Och hur ser det ut med oxytocinnivån genom livet? Valpar har ju högre än äldre hundar.
Valpar har högre, det gäller även människobarn. Alltså fostret har ju högre nivåer än vad mamman har. Så fostret har ju sitt system som är igång under, så att säga, när det liksom ligger där i livmodern. Och sen så är faktiskt nivåerna hos barn högre. De går ner successivt. Går de upp igen vid puberteten. Men sen hos äldre människor så går det ner ganska rejält. Och det är delvis en konsekvens av att våra könshormoner minskar. Men inte bara.
Nej.
Det är som om själva livsnerven på något vis tappar lite grann i intensitet. Och det gör ju då också förstås att de äldre har lite svårare kanske att ta initiativ för kontakt och sånt där. Och ofta är de ju ensamma, och då kan ju det här leda till till ett ganska passivt tillstånd.
Så att min mamma som har 600 och är 80.
Hon har det nog ganska bra.
Ja.
Ja.
För hon är ju från norra Sverige, så hon har ju alltid pratat om att hon inte är ensam, utan hon är själv.
Ja, det är en annan sak.
Ja, det är en viktig distinktion.
Ja, det är
en
väldigt viktig distinktion. Det är det. Men sen är det ju det där att det finns ju andra sätt då att mäta det här med ensamhet och övergivenhet. Och det är ju just de fysiologiska konsekvenserna av ensamhet. Nämligen total avsaknad av beröring. Och det var ju det vi såg under coronan. Att många människor som kanske normalt skulle ha folk runt sig hela tiden plötsligt var alldeles isolerade. Och då hände ju det här att med tiden så utvecklade de ju ofta en slags oro och depressionsliknande tillstånd. Men sen finns det säkert också, nu vet jag inte om det har kommit studier efter ett år som visar att det här, att stressnivåerna, alltså även de här fysiologiska måtten som blodsocker och sådär, säkert också låg sämre till. Och det var ju så den här amerikanska kvinnan gjorde de här studierna, som visar att om du är ensam och inte själv, alltså verkligen inte tycker att det är kul att vara ensam.
Nej.
Då kommer ditt liv att förkortas med 7 år om du är man och 1 år om du är kvinna. Och att det är lika illa att vara ensam och övergiven som att röka 15 cigaretter om dagen, vara överviktig eller alkoholist. Så att det är en direkt, kan man säga, länk in till vårt stresssystem om man är ensam. Och det betyder också att närvaron av någon hela tiden lite subtilt aktiverar det här systemet mentalt och kroppsligt. Och då får du lite av de här antistresseffekterna hela tiden. Och då håller du dig i en annan balans. Du mår bättre, men du har också bättre värden, så att säga. För att det går så djupt att det ändrar på ditt blodtryck lite och din puls och hela stresssystemet. Plus att det påverkar välmåendet. Och de här systemen då som är också läkande. Som jag också
såg ligger... du kom på det här med att det också påverkar blodtrycket. Var det helt enkelt att du letar efter alla stresssymptom och sen tittar motsatsen?
Nej, vi visste så då att när råtthonor diade sina ungar så sjönk blodtrycket. Och då klart att då började vi undra om inte det var oxytocinet som gjorde det. Och då började vi ge oxytocin och så såg att det sänkte blodtrycket något enormt. Och inte bara då för stunden, utan att man fick en långsiktig effekt av några upprepade behandlingar. Och det vet man ju, det är ju också så att de här effekterna stöter man ju på, som jag sa då, i frågan om närhet, icke-närhet. Mm. Men man vet ju också till exempel att kvinnor som har ammat mycket, alltså att många barn har ammat länge, det vill säga varit extremt oxytocinexponerade, har en annan hälsoprofil efter 20 år. Mindre hjärtinfarkt, mindre högt blodtryck och mindre stroke och allt det där. Så att du får effekter av det här oxytocinet som inte bara är i stunden. Nej. Utan som också då, om du har fått lite...
Du blir vaccinerad.
Ja, du blir vaccinerad, ett bra ord. Ja, visst. Visst.
Eller som Obelix.
Ja, ja, precis, precis. Visst, visst.
Inte en så vanlig referens i medicinska sammanhang, men
nej,
dock.
Men dock.
Du skriver också om Annika Östberg som satt i amerikansk fängelse i väldigt lång tid för något brott hon inte hade begått.
Ja.
Men hon kommer ut och verkar vara en människa i förvånansvärt mycket balans. Och du skriver om att ur ett oxytocinperspektiv kanske det är begripligt.
Ja, därför att hon fick ju i alla fall under den här tiden som ju måste ha varit ganska ruggig. Ja. Mm. Dels att sitta där inne, men sen kanske inte heller ha gjort något. Utan nej, liksom av en viss typ av lagskäl bli bedömd som skyldig. Och då sitta där måste ju vara... fullt av känslor av hat och revenge. Jag vet, hela det här negativa, varför jag och fan för hela samhället. Men då är det så ju att man kan, om man får ta hand om en hund eller vara med en hund, så är det som om det där glöms bort. Och genom att man då aktiverar det här oxytocinsystemet, genom att ta hand om och känna att det är meningsfullt, då kan man sudda ut de där negativa känslor på ett ganska effektivt sätt. Ja. Och nalkas vad man kallar för försoning, helt enkelt.
Ja.
Och det var väl det hon gjorde, så hon fick en chans där. Mm. Och jag träffade henne faktiskt efteråt här i något tv-program.
Ja.
Och då var hon där med sina hundar och hon såg ju förvånansvärt pigg och söt ut, tycker jag.
Ja.
Efter att ha på något vis, som jag skulle tycka, blivit så orättvist behandlad. För det är ju det är, va? Det
orättvista. Ja, det hade ju varit liksom naturligt att hon hade varit bitter.
Ja.
Och även om man brukar säga att bitterhet är ilska som man inte vet var det kommer ifrån. I hennes fall har man vetat exakt var det kommer ifrån.
Ja, precis. Men det finns ju många som har det ändå utan att veta vad det är. Men det är ju då, det är hunden. Men sen finns det ju, jag har sett andra exempel, att de får hjälpa till att träna övergivna hundar. De får, ibland är det också inte så dumt det där att hålla på och odla, du vet, och sätta fröer och få blommor som växer och sådär.
Ja.
Det är lite samma mekanism. Det är det goda, det är det ofarliga. Man bidrar någonting, någonting händer, någonting gott. Så att det
så
finns
att odla
ju...
sin trädgård är också oxytocin
framkallande. Ja, det är det. Det var väl, sa inte kineserna det? Vill du bli lycklig, skaffa en trädgård.
Ja, jo, det är det väl precis. Det kan man rekommendera för alla. Terapi, trädgård, hund. Det finns mycket. När någon dör är en hund en tröst. Och då skriver du att om någon förlorar en hustru, en man, en partner, en förälder eller något annat viktigt person i livet, så är det inte bara så att personen inte mer finns i den yttre världen, utan det blir också effekter på den inre kemin på den som sörjer.
Ja, därför att de har ju levt länge.
Mm.
Och påverkat varandra på det här goda sättet. De har ju hållit varandras, kan man kalla det, oxytocinsystem igång.
Ja.
Genom att lite grann finnas där och bekräfta och prata och tala och sådär. Och då håller ju det ner stressnivåerna en smula hos bägge.
Mm.
De är ju liksom synkade, om jag får säga så.
Ja.
Och sen om då den ena försvinner, ja, då upphör ju den här, ska vi säga, kroniska behandlingen eller mjukheten eller vänligheten eller stödet. Och till slut så dör ju då de här positiva effekterna ut.
Mm.
Och då vet man ju att det finns en riskperiod där liksom den andra inte så sällan också dör.
Mm.
Efter kanske bara några månader.
Ja.
Så det har nog sin förklaring det här. Så det är inte bara själva sorgen i sig, utan det är faktiskt att komma ur det här skyddande, närande sällskapet som de hade.
Och en hund i en sån situation.
Ja.
Du skriver om att de kan känna igen våra känslor, kanske via feromoner.
Ja, och hur det går till vet vi ju inte riktigt. Men att de är väldigt skickliga på att plocka upp såna här känslor. Och uppenbarligen känner att de vill hjälpa till och skydda. Att det finns en sån instinkt också. Att om någon har det här så vill de gärna... Om det nu beror på att de själva upplever det som obehagligt, om någon är obehaglig, eller om det finns en aktiv god vilja, det vet jag inte. Men det är beskrivet väldigt väl att de faktiskt då kan vara direkt trösta genom att komma nära och liksom prata lite och sådana där saker.
Men är det kopplat till spegelneuroner, tror man? Eller, det är bara, eller spegelneuroner är att vi speglar varandra?
Alltså det är ju, spegelneuronen tycker jag är ett begrepp som knyter oss till vad vi ser egentligen och handlingar så. Jag skulle vilja påstå att vi speglar med hela kroppen. Vi speglar med genomblödning och temperatur och förstår du? Det är egentligen ett djupare system. Mm. Och de kanske känner då mer och mer så börjar jag tro på det här med att feromoner är viktiga. Att man är väldigt kall och avstängd så kommer det inte ut så mycket. Och beroende på olika sinnesstämningar så har man olika metabola mönster. Och det går ju rakt ut i luften.
Ja, för jag som är biodlare, jag vet ju att om jag är stressad och kommer till bikupan, det blir inte bra.
Är det sant?
Ja, och man får inte vara stressad, och man får inte vara svettig, och man får inte vara liksom, om man är arg och håller på och vimsigt.
Då blir de rädda. Och det talar ju för att de här feromonerna är egentligen kanske ganska lika över evolutionen. Mm. För det fick jag också höra nu på den här konferensen i Zagreb, att om du har haft hundar som har bråkat i ett rum, så kan du inte nästa dag träna de här hundarna att börja, du vet, sniffa efter narkotika och så där, för de blir störda av det som ligger kvar från gårdagen av oro, utan det ska ha, förstår, det ska vara lugnt.
Apropå så det här med förmodligen oro i luften har man ju hört.
Och fara luktar, säger vi inte det också? Och
sånt där.
Det finns där. Ja. Någonting är det förstås. Mm. Men att där kunde de ju se att de försöker inte, gick inte då. Så de fick liksom.
Och det är samma sak om man skulle råka krossa ett bi, vilket ju kan vara lätt hänt om man har 60 000 i en kupa och ska bara rota runt.
Ja.
För där kan du alltid lära sig att vara väldigt försiktiga med det. För att de släpper ut feromoner så omedelbart.
Som varnar.
Som varnar rötterna. Så att liksom, du vill inte göra det för att resten av kupan liksom. Ett välmående samhälle mitt på dagen låter ju liksom om de är arga låter det är jättetydligt. Och det där är också någonting, efterhand så kan man bara det. Men liksom att gå långsamt dit och liksom inte hålla på och, hallå, jag kommer nu bina, nu måste vi. Det funkar absolut inte.
Men om man rör sig sakta då så.
Men sakta, du ska utlöra lugn och du får liksom inte.
Men nu är vi inte på det här egentligen igen då, med det vi uppfattar som annorlunda, farligt och sådär.
Det är precis det. Det är lugn och ro-systemet.
Ja, det är det. Ja. Att inte onödigtvis väcka det andra oron, utan att bara liksom metodiskt och lugnt. Och det som upprepas på ett lugnt sätt uppfattar vi som lugnande. Du vet, mantrat vid meditation och det här tapping och allt vad man håller på med nu, du vet. I.
Jag har en granne som skaffade bin och ville att jag skulle hjälpa henne, och då hade jag liksom fått lite mer självförtroende.
Mm.
Och hon var så himla rädd för att de skulle sticka henne.
Ja.
Det är ju en rätt dålig kombination om man ska hålla på med dem.
Mm.
Alltså, sen har man skyddsutrustning. Men då visade jag henne och så gick jag dit så det är ingenting. Ingen skyddsutrustning alls. Du kunde plocka och vara snäll och visa. Liksom.
Mm.
Det var för att jag hade under åren lärt mig att det går.
Mm.
Ja, klart man kan bli stucken i alla fall för det är olycka. Liksom. Men, men jag minns att det är liksom, både för mig och också för henne att förstå att det, här, det är ju någonting annat. Om du kan plocka en bikupa utan, liksom, och jag hade typ kommit dit i shorts och t-shirt. Jävligt chill faktiskt. Det var möjligtvis min självgodhet som kan ha doftat lite. Men det fanns ju någonting i liksom det där. Att liksom,
men du vet, då kan man ju vända på det här. Vi vet så att fara luktar. Mm. Men det finns väl all anledning att tro att lugn också doftar. Fast vi inte riktigt vet vad det är.
Mm. Ja, det är,
men det är återigen det här, vi har inte definierat det på samma sätt som vi har definierat faran. Om vi har naturligtvis sin grund i att fara, då ska vi göra något. Vi ska ta oss därifrån. Det andra, då ska vi vara kvar, eller kan vara kvar.
Jag tror vi ska avsluta här med att be dig om tre böcker som har inspirerat dig eller påverkat dig.
Ja, du, jag såg att du hade den där nu precis innan jag skulle gå. Men alltså, jag läser ju väldigt mycket och jag tänkte på en nu som jag precis läste, och det var den här boken, hette den Rent vatten eller vad det är, för man vattnar på kyrkogårdar. Det är en fransk bok av en kvinna som beskriver, hon, ja, det var upprörda liv kan man säga, hon och mannen, och så får hon ett jobb då på en kyrkogård. Och tar hand om växtligheten och liksom sköter gravstenarna och allting. Den är ju så fantastisk därför att den speglar just där hur du ur odlandet och vattnandet och stillheten kan läka. Och det gjorde hon ju också där. Hon hade ju haft hemska upplevelser. Mm. Så det är väl en bok.
Är det Färskt vatten till blommorna?
Ja, det är den. Mm. Jättebra bok. Mm. Oväntad. Nu tycker inte jag att den där titeln var så bra. Jag är säker på att den franska grundtiteln var mycket bättre. Så var det egentligen handlade om. Så det är väl egentligen den bok som jag är full av i huvudet just nu. Mm. Det var så där som man inte blev glad när den var slut. Utan levde kvar i den där kyrkogården. Sen var det en, jag tycker också, du vet, man ser saker. Det var en dokumentär nyligen som också jag tyckte var spännande. Som handlade om när sälarna föder ungar. Och en gång i tiden så födde de sannolikt ungar ute på isflaken, någonting sånt där. Och då gick det rätt bra. Men nu visade de från några öar i skärgården där det också fanns en massa andra djur och fåglar. Mm. Och det behövdes bara så mycket av ett oväsen eller någonting som störde. Så brast det i den här tidiga bondingen, så att säga. Och då blir de här, kallades det kutar, tror jag, övergivna. Att du behöver det här totala lugnet för att de här systemen ska fungera.
Mm.
Och förmodligen så var det väl så förut när de kanske födde på islak eller vad det är för någonting. Men här var det för stökigt. Det var många, 20-30% av ungarna som liksom mamman aldrig då knöt an till. För att hon hade inte ro att göra det.
Mycket spännande. Minns du var du såg den?
Ja, SVT Play.
Bra,
det är väl sådana där program som man ser plötsligt, som man ser då förstärker de här känslorna. Och sen är det ju, finns ju så mycket bra djurprogram nu. Så att det, men den slog an därför att den visar ju just då hur det här med den lilla faran ändå stör de här systemen.
Och precis månen om det, och inte minst att hur lycklig man kan bli med en liten hund vid sin sida.
Ja, absolut. Absolut.
Utmärkt. Tack snälla Kerstin för att du kom och gav dig perspektiv på detta viktiga ämne.
Tack själv. Det här var mycket trevligt.
Mm.
Och inspirerande.
Detsamma. Du har hört professor Kerstin Uvnäs Moberg, en av pionjärerna inom oxytocinforskningen. Och det här var saker som jag tyckte var väldigt roligt att lära sig. Och om du har en kompis som har hund, jag tycker du ska dela detta avsnitt med dem. Använd dela-funktionen här i din poddapp för att dela den med dem. Det finns en massa olika kanaler man kan använda om du vill messa eller om du vill mejla eller messenger eller vad det nu kan vara. När signaturen Victor recenserade podden så beskrev han den som en bra blandning av djup och hjärtliga samtal och gav den 5 stjärnor. Det blev jag glad för. Vidare skrev han härliga samtal om ämnen som berör på bred front. Lätt att förstå om man som jag inte är sjukt insatt i ämnena i fråga. Ja, det gjorde faktiskt min dag. Och när du lämnar betyg eller skriver en kort recension så hittar ännu fler till podden och då bidrar du till att sprida fakta i samhället. Du gör det i Spotify-appen eller Apple Podcast-appen. Det är bara att leta upp poddens huvudsida så finns där en knapp där man kan recensera. Dagens avsnitt gjordes av Andreas von Essen som är redaktör, Jens Back som tog för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad. Då hörs vi.